Men ger det oss bättre verktyg för att möta de här eleverna? Jag tror inte det.
Och jag måste få flika in också. Sällan har jag suttit och bara träffats rakt i hjärtat av ett svar som ditt nu. Hej och välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning, hälsa och lärande. Jag heter Niklas Åkerblom och vid min sida den alltid lika magiska Karin Rådberg. Hur mår du idag, Karin?
Jag mår bra. Det är... Vad skönt det var att ha en dag här. Där vi har hunnit prata om massor med saker om podden innan vi nu spelar in det här avsnittet.
Och jag tror faktiskt få avsnitt har diskuterats så mycket innan bland dig och mig som just det här.
Ja, det har varit lite heta diskussioner här på förmiddagen.
Ja, men verkligen.
Hur mår du? Mår du bra?
Ja, men tack. Jag mår också bra. Håller med att komma in hit och få spela in den här podden. Det är ett fantastiskt avbrott i vardagen. Innan sommaren så frågade vi våra lyssnare om vad de önskar att höra i podden. Och många hörde av sig med olika önskningar. Och det i särklass mest önskade var ett avsnitt om särskild begåvning. Därför är vi jätteglada över att presentera dagens gäst, Caroline Snäckerström Sims. Caroline är forskare vid Uppsala universitet och högskolan i Gävle med inriktning på just särskild begåvning. Hon är tidigare gymnasielärare och har jobbat som adjunkt vid lärarutbildningen samt som utbildare inom särskild begåvning. Varmt välkommen hit, Caroline.
Tack så hemskt mycket.
Hur mår du idag?
Jag mår jättebra. Jättebra. Och det är ju kul att få vara i storstan och få andas lite avgaser och sånt där.
Välkommen till det.
Ja.
För du har ju rest hit från Gävle.
Ja, det är ju inte så långt.
Och resan gick bra?
Det gick fint.
Tåget gick i tid?
Idag gick det.
Jättekul att ha dig här. Och det här är ju verkligen ett ämne som Niklas sa, som många vill lära sig mer om. Och som vi kanske också, eller som jag känner sig, det här kan inte jag så mycket om. Nu är det på inför det här avsnittet.
Och här får man lägga till, Karin, ursäkta om jag avbryter det här, men fortsätt att skicka in önskningar till oss via skolprat@kunskapsskolan.se.
Jajamän, gör det. För vi vill ju gärna veta vad ni funderar på, så kan vi göra bra material. Men nu ska vi prata om särskild begåvning. Och vad jag har förstått så har den internationella forskningen kring särskild begåvning kommit längre än i Sverige. Man kan väl börja fråga, vad beror det här på?
Alltså den har ju varit igång längre. Sen är ju inte det här liksom en ny elevgrupp egentligen. Den har ju funnits jämt, höll jag på att säga. En av sakerna jag har gjort är att titta i gamla styrdokument. Jag började från 1820 och läste framåt. Och redan då så pratar man ju om snillen. Och tycker ju att det här är ju de här som tänker utanför boxen. Det är de som är kreativa, som har ett otroligt starkt minne. Och sen så kommer man fram till att ja, man kanske inte har så stor användning för dem. För att det är ju svårt att utbilda de här personerna. Så att på det sättet så har det liksom funnits längre. Men sen är ju frågan om vad man har gjort från forskarhåll. Och där så har det ju funnits lite grann det här, eller ganska mycket, att tanken att nej, men vi ska inte ha en elitskola, vi ska inte ha liksom uppdelat skolsystem. Och på något vis har det ju blivit att om man då erkänner att de här eleverna finns, så följer liksom den konflikten med på något sätt. Och det har väl kanske då gjort att det har varit svårt att ta i de här frågorna från forskningshåll och definitivt från utbildningsforskningshåll. Psykologerna har ju kanske hållit på mer eftersom de är intresserade av intelligens och vad är det för någonting, och kognitivism, vad är det och sådana saker. Så att det finns ju liksom egentligen kanske bitar från tidigare, men man har inte riktigt, som jag säger, tittat på det från utbildningshåll på det här sättet. Utan den första avhandlingen som kom, den var ju från 2011 där någonstans. Och det är ja, matematiskt inriktad och den förmågan på något sätt. Och sen så har det kommit några avhandlingar till, och sen i november så disputerade en tjej uppe i Umeå, Malin Ekesryd Nordström, som då öppnar upp fältet och tittar från förskolan. Hur kan vi jobba med de här sakerna? Och sen kommer ju min avhandling nu i december som också har det här breda perspektivet och inte liksom ämnesinriktat. Men ja, långt svar på din fråga, men det har funnits en politisk diskurs som har varit svår att komma runt om man vill ta i de här frågorna.
Och i jämförelse med till exempel USA, alltså om man jämför Sverige och USA så är det två helt olika länder såklart. Och där har det funnits mer elitskolor, att man har utbildat de här särskilt begåvade barnen, kanske ganska nischat inom olika branscher om jag har förstått det rätt tidigare.
Ja, och sen har det också en historisk orsak, och det har med rymdkapplöpningen att göra. Där man inte kunde acceptera att Sovjetunionen var först. Så därför så blev det viktigt att hitta de här förmågorna och hitta dem i skolan. Så det öppnade ju upp perspektivet väldigt starkt i USA. Medan Sverige då har den här komplexiteten att vi gärna delar ut Nobelpris till andra och i vissa fall till oss själva. Men det är svårt att acceptera att sådana elever finns i våra svenska klassrum.
Lite den här jantelagen.
Ja.
Det är superintressant. Niklas, du var på väg att säga någonting.
Jag tänkte säga, kan jantelagen vara någonting? Så det var exakt samma faktiskt.
Vi tänker så lika, du och jag.
Och samtidigt så är ju det från forskningshåll då någonting som gör att det också är svårt. För det, vi är överens om jantelagen. Och som svenskar så känner vi liksom igen oss i en sån beskrivning. Och samtidigt om man då ska försöka kartlägga någonting systematiskt från forskningshåll och säga, hur mäter man en jantelag? Hur mäter man medvetenheten om en sån mentalitet på något sätt? Och det blir ju svårare. Mm. Men att se att det finns en politiskt synsätt som har svårt att erkänna att vissa elever skulle vara mer intelligenta än andra, den är ju lättare att mäta.
Om man tittar, eller hur mycket tittar vi idag på den internationella forskningen för att förstå utmaningarna i Sverige?
Mm. Och då är vi ju lite grann inne på hur forskningen ser ut. Sverige är ett väldigt litet land, svenska är ett väldigt litet språk. Så att som forskare så uppmanas du ju att publicera i internationella stora tidskrifter. Du får liksom en viss poäng för att göra det. Och det är väldigt, väldigt många starka namn som kommer från USA, speciellt inom utbildningsvetenskapen. Vilket gör att det blir ju på något vis då en modell. De blir ju lite ledande på marknaden, eller vad man ska säga. Vilket gör att man tittar ju väldigt mycket åt det hållet. Men i vissa fall så kanske det inte är helt relevant, för att vi är tillbaka där igen. Vi har olika utbildningskulturer, vi har olika utbildningssystem, och det är inte självklart att någonting som funkar i USA funkar i våra svenska klassrum. Och även där har vi också naturligtvis en bredd. Vi vet att vi har ju inte en likvärdig skola där liksom ett klassrum är exakt likadant som ett annat.
Nej, men precis. För nästa fråga handlar lite om det. Vilka nackdelar finns det att titta på internationell forskning? Nu var ju du inne på några av dem. Finns det några fördelar att titta på internationell forskning för att förstå utmaningarna i Sverige?
Mm, jag tycker det. Därför att då blir det ju å andra sidan då att man kanske inte ser samma hinder som vi ser. Den politiska diskursen ser annorlunda ut, och att vi då kan titta, ja men vad är ändå möjligt att göra? Vad kan vi göra för någonting om vi bortser ifrån det här slags arvet där ingen får vara bättre än någon annan och alla ska vara lika? Och titta då, ja men okej, nu har vi de här eleverna, de finns i våra klassrum. Vad kan man då göra som lärare för att utmana mycket mer och för att få dem att också bli stimulerade? Där finns det ju då en lång forskningstradition på åtminstone 150 år som säger att ja, men testa att då det här som man säger accelerera, att de får gå lite fortare fram, att de kan få hoppa över vissa årskurser, vissa moment, för de har redan kunskaperna. Och så finns det liksom en lång forskningstradition som säger, ja men vad har vi fördelarna och nackdelarna med accelerering? Hur ser det ut? Vad har vi för konsekvenser? Vad är det för problem vi behöver lösa om vi ska jobba med accelerering till exempel?
Vi kommer komma tillbaka till accelerering lite senare i podden också.
Ja men tack, jätteintressant Caroline. I boken som du är redaktör för, Särskild begåvning, så föreslår du en modell skulle man kanske kunna säga för att definiera särskild begåvning. Och du nämner att 1 av 10 kriterier ska uppfyllas, även om det ofta är flera. Kan du förklara hur den här modellen kan fungera för att definiera särskilt begåvade elever? För ni och Niklas, vi har ju suttit och pratat mycket här på förmiddagen. När vi har liksom gått igenom de här olika kriterierna så tänkte vi så här, men ett är till exempel väl utvecklad förmåga att resonera. Ja, men för att uppnå ett A i vissa ämnen så måste du ha en väl utvecklad förmåga för att resonera. Oj, då är det ju jättemånga som är särskilt begåvade. Och så samtidigt så läser vi att ungefär 5% av alla är särskilt begåvade. Så den här blev lite knepig för oss att liksom förstå. Vill du berätta lite?
Det blev ju flera frågor igen.
Förlåt.
Ja, det är ingen fara. Men på ett sätt, då har du ju betygskriterierna. Och där har vi ju återigen en del av problematiken. Att det finns en läroplan och betygskriterier som lägger ett tak på kunskaper och hur vi mäter dem. Och A-kriterierna är intresserade av att du kan analysera och att du kan dra slutsatser. Men det jag skulle säga att du når fortfarande kanske inte riktigt upp på den nivå som vi pratar om, vi pratar särskild begåvning. Därför att det är en otrolig komplexitet i den analytiska förmågan. Så att det är klart att det tangerar, men jag skulle inte säga att särskild begåvning är detsamma som har ett AI-betyg. Det är två helt olika liksom mätmodeller, eller vad man ska säga. Och sen så har vi klustermodellen. Och snarare än att tänka på den som i form av, nu har vi 10 kriterier och du ska uppfylla vissa eller så för att du ska ses som särskilt begåvad. Så tänk på den som en rörlig modell där de här cellerna på något vis kan kroka i varandra på olika sätt. Snarare än att man kan liksom bocka av. Den är inte tänkt som en checklista. Den är mycket, mycket mer dynamisk än så. Och det som jag skriver i boken också är ju också att det är otroligt att de då samexisterar. För om man säger att du har en otrolig förmåga att resonera, vad består då en sån förmåga av? Jo, och sen så kan man ju koppla in mot de andra kriterierna då som säger att ja, men du kan flytta kunskap från ett område till ett annat utan att läraren har sagt hur du ska göra de här kopplingarna. Du bara kopplar ihop det ändå och det går fort. Och det är liksom abstraktionsnivåer som kan vara liksom, du vet, ett antal steg bort. Så det är därför som du också ska tänka på det här klustret som saker som snarare sitter ihop än att det delar på kunskapskriterier. Och samtidigt så handlar det ju om, återigen, om man ska försöka studera någonting vetenskapligt så måste du ha en systematik. Du måste på något vis forma en modell för att mäta. Och det är det som gör att hela det här området också är så komplext, därför att det handlar om hur man på något vis kan mäta människor. Och vi är svårmätta. För det är väldigt, väldigt svårt att stoppa in oss i de här lådorna och säga att nu har vi de här personerna som ser ut på det här sättet. För vi är ju dynamiska som personer. Och det finns ju tydligt mycket mer rörlighet än så.
Visst är det så, om vi går tillbaka x antal år i tiden, så gjorde man snarare med ett lika med tecken mellan IQ och särskilt begåvad. Men vi tar oss bort därifrån genom de här mer dynamiska modellerna.
Exakt, eftersom IQ-mätningen, som ju också är en konstruerat sätt att mäta intelligens. Det finns väldigt många olika intelligenser som den ju inte mäter. Den är ju främst logisk-matematisk. Du mäter ju inte musikalisk kreativitet i ett IQ-test. Du mäter inte den typen av språklig begåvning som du kan ha hos en elev som skriver fantastiska dikter och berättelser. De hittar inte du i ett IQ-test. Du hittar den som är bra på att snabbt dra slutsatser, se mönster, systematisera. Så därför så blir ju den jämförelsen mellan då särskild begåvning lika med högt IQ, som jag vet används. För en del säger att ja, med särskild begåvning, där har du 2 standardavvikelser från normalen, så då ligger vi på 120 uppåt någonstans. Och återigen, det kanske stämmer på vissa personer, men du fångar inte hela den särskilda begåvningen genom att sätta ett lika med tecken med IQ.
Jag trodde att vi hade släppt den tanken att IQ och särskild begåvad var lika med tecken för några år sedan. Men den lever kvar än idag hos vissa.
Ja, alltså det jag har hittat i min forskning och de lärarintervjuerna som jag har gjort, så vill man ju ha någonting att hålla sig i. Att kunna gå till sin rektor och säga, nu behöver jag mer resurser, för den här eleven är faktiskt särskilt begåvad, för titta vad IQ-testet har visat. Så det är ju snarare att man använder det på det sättet för att på något vis inte kunna ifrågasättas, än att det kanske egentligen ger de svaren som du som lärare i historia behöver i ditt klassrum för att stimulera den här eleven. Så det finns en mätdiskurs. Och det finns ett diagnostänk som är väldigt, väldigt starkt. Men jag tror att det också är lite grann en tankemodell som vi har fått ålagt oss och som ett arv. Att det är väldigt mycket tal om diagnoser och kategoriseringar och mätningar av elever. Där lite grann det som jag lyfter i min avhandling också och i boken är ju snarare att, men släpp mätmodellerna, titta på personen du har framför dig och fundera vad du som lärare kan göra för att stimulera.
Det är jätteintressant. Vi hade ju under lunchen idag så åt vi lunch med en kollega som också är konstnär och hon jobbar också här. För vi har ju varit lite oense, eller vi har diskuterat under dagen fram och tillbaka. Och då sa jag så här, skulle du vilja påstå att du är särskilt begåvad när det gäller konst och måleri? Och då så sa hon så här, men jag tror nog att jag är det. För att jag hade lätt redan från när jag var liten, så var det väldigt lätt för mig att fånga det jag såg i handen. Så, och ett IQ-test, nu kanske den här kollegan skulle få högt på ett IQ-test också, det vet jag inte. Men precis som du säger, det fångar inte allt. Det fångar inte det man har i handen eller i ögat eller i magen när man sjunger eller så.
Vet du hur Karin, hela dagen idag så har det varit så här: hej, har Karin sagt till dem vi har mött så här. Vet du vad vi ska göra idag? Vi ska spela in en podd om särskild begåvning. Skulle du säga att du är särskilt begåvad? Har de frågat alla människor hon har mött idag?
Jag har två personer.
Ja.
Okej, tre. Jag frågade dig också, Niklas.
Och där kanske jantelagen kommer in igen. För är det då en person som vågar säga ja? Men det...
Vet du, alla har sagt ja.
Ja, de gör det. Ja, vad bra.
Jättebra, för du säger att du är det.
Inom allt.
Inom allt, och jag känner, då kanske jag är lite jante. Jo, jag sa ju så här, jag kanske är särskilt begåvad i kulstötning då. Men det kanske är väldigt nischat, I don't know. Skolverket, de benämner särskild begåvning så här, det är som en dikt, den här texten tycker jag. Den är särskild begåvad som förvånar dig vid upprepade tillfällen med sin osedvanliga förmåga på ett eller flera områden, både i vardagslivet och i skolan. Jag tror att det här är taget från Roland S. Persson som har varit tidigast nästan.
Ja, det är han som också har myntat begreppet särskild begåvning eller särbegåvning, för att på något vis då ringa in den här gruppen och säga att hörni, Skol-Sverige, det finns de som faktiskt inte alls får det de behöver här.
Och hur tänker, för den här blir ju också... Om vi nog pratar om det här, att vi, vårt behov att placera in i fack, mätbarheten, så blir ju både din modell och hans definition lite fluffig och lite svårmätbart. Och det här gör ju lite ont i oss, för vi vill ju veta på exakthet. Men hur tänker du kring hans definition? Hur skiljer den sig från hur du uttrycker dig?
Ja, problemet är ju det där, alltså jag förstår ju vad han menar med det här, att det är någon som förvånar. Och det är ju det som jag menar också, att det är ju de här kunskaperna som ligger på så otroligt hög nivå. När jag är ute och pratar med lärare så säger jag att men tänk på att ni kan ha dem som ligger 5-6 år före läroplanen. För att på något vis sätta några ramar och liksom föreställa sig på något sätt. Så att det gör ju att hans definition blir också väldigt flytande, just det där att du förvånar. Ja, men det kan man väl göra på olika sätt. Och sen har du ju också det där att om du kanske inte i vanliga fall har elever som är motiverade, som är framåt, som är fokuserade, då blir ju också den som sticker ut i förhållande till det någon som förvånar. Där du då kanske jämfört med, om man då ska säga de riktigt särskilt begåvade, det visar sig att nej, men då var du bara medioker på något sätt. Och då är det återigen det här att ja, men hur ska man då liksom rangordna, hur ska man mäta, och ska man alltid mäta särskild begåvning i förhållande till någon slags idé om någon normal elev? Det blir ju också väldigt knepigt. Så det är återigen där som jag säger att försöka att på något vis inte tänka det här att vi måste identifiera först innan vi kan undervisa, utan undervisa först och se vad som händer. Den som blir triggad av de här utmaningarna, ja, men där har du ju någonting att jobba med. Sen ska det ju egentligen då inte, precis som med olika diagnoser, ska det ju inte spela någon roll om personen är då särskilt begåvad eller har autism eller inte. Ditt uppdrag som lärare är ju att undervisa och försöka möta alla elever och stimulera dem utifrån olika förmåga.
Jätteintressant. Jag har en vis man i min närhet som sa väldigt likt det igår. Han sa, skickliga lärare är bra på att stimulera alla barn i ditt klassrum. Därför spelar det inte så stor roll om du är särskilt begåvad eller inte. För du ska bli stimulerad oavsett. Och det var ungefär det du sa också nu. Så.
Och frågan är ju ändå om man kan nöja sig med det. Eller om det är att den här gruppen återigen då blir osynliga. Om vi på något vis säger att nej, men vi behöver inte den här definitionen. Vi behöver inte bry oss om så mycket i vad vi lägger i det begreppet. För då skulle det ju också kunna bli någon slags, ja, men alla är ju särskilt begåvade. Gåvade, eller att, nej, alltså att man tappar gruppen ändå på något sätt.
Jag har ju undervisat i så många år. Jag har haft en elev som är särskilt begåvad. Så, som jag vet, så läste med 8, gick i 5:an tror jag. Så. Det har gått jättebra. Men jag funderar bara vilka fler jag har mött. För om ni nu säger att det är 5% av alla, då undrar jag hur har jag mött dem i min undervisning? Och har jag märkt det, eller har jag sett att eleverna varit uttråkade? Har du också funderat över det, Niklas?
Ja, men det har jag verkligen gjort. Och Skolverket nämner i sina utbildningsfilmer bland annat det här att de är ofta nyfikna, kreativa. Men ibland kan jag känna att upplevelsen när jag har mött ett särbegåvat barn kan vara det motsatta. Mm. Det vill säga att man är omotiverad, uttråkad. Mm. Och det är möjligt att det är ingen som har nått dem i skolan ännu. Har du några tankar kring det? Alltså nyfikenheten, kreativiteten i förhållande till den uttråkade eleven. Hur kan man hitta dem? Hur kan man hjälpa dem?
Jag brukar säga det när jag har mina utbildningar. Någonstans så verkar det också finnas den här idén att de bara sitter där och väntar och de kommer och liksom svara direkt när du sätter igång med dina utmaningar som hungriga fågelungar. Liksom. Och så är det ju kanske inte alls. Jag menar, själv har jag jobbat på gymnasiet och då har man gått många år i en tråkig skola kanske. Vilket gör att du har inte så mycket nyfikenhet och kreativitet kvar. Så att där har du ju den här komplexiteten. Det kan ju vara den som gör minst. Det kan vara den som ger konstiga svar på uppgifterna och det ser ut som att den här personen har inte förstått ett endaste dugg vad du har frågat efter. När just den här förmågan att se det komplexa gör att en rak fråga kanske inte blir en rak fråga för den här personen utan du kan dra den åt så många olika håll. Så det gör ju också att det är någonting att vara vaksam på. Och där tycker jag ju att mer och mer av vad jag hör av hur man själv förstår särskild begåvning, alltså det här som vi sa förut, det är inte lika med högt IQ, det är inte lika med högpresterande, utan att det också kan vara de här som har tappat sugen.
Vi vet att det är många lärare som lyssnar på den här podden. Och så står du som lärare och så har du ett x antal elever som du känner kan det här. Någon elev högpresterar, någon gör det inte, någon stör, någon väljer att inte komma. Hur går man tillväga som lärare för att identifiera och hjälpa de här eleverna? Som då skulle vara särskilt begåvade bland de här exemplen.
Och där är det ju komplexiteten också, som jag säger, att det kan ju vara en som till och med protesterar mot att ta tag i ett svårare uppgifter för att det liksom, det ligger låsningar eller tappar sugen, tappat intresset på det sättet. Men i ett av kapitlerna i antologin så är det ju Susanne som jobbar som lärare i svenska i mellanstadieklass, och hon pratar ju väldigt mycket om att ja, men det är klart att man också pratar med eleverna själva. Vad skulle göra att det blev roligare för dig? Vad är det som du själv tycker skulle vara kul att hålla på med? Och sen också då just det där att kunna göra en avvägning om vilka moment man möjligen komprimerar eller tar bort. Jag vet en förälder som hörde av sig till mig och sa min son är fantastiskt duktig på matematik, men han får inte gå vidare för han har inte lärt sig den analoga klockan än. Han kan den digitala, han kan inte den analoga. Och då blev det här på något vis en maktkamp mellan läraren och eleven. Och att du ska kunna den analoga klockan innan du får gå vidare. Istället för att då göra en uppgift där den analoga klockan ingår, men som är triggar den här eleven för att den är mycket mer komplex. Det finns någonting roligt i den uppgiften. Så inte det här linjära återigen, som jag tror att det ganska ofta blir i våra kurser när vi tänker progression och man på något vis börjar från en grund och sen ska man bygga komplexiteten. Snarare tvärtom. Du börjar med det komplexa och sen kanske förenklar för att se vad är det jag behöver plocka upp för att kunna på något vis hålla mig på den här nivån, för att det är här vi jobbar. Så det är där som jag tror att vi har en stor utmaning för lärare, att också kunna ställa den typen av frågor, konstruera den typen av uppgifter och inte tänka att nu börjar vi med basen och sen kommer belöningen, för då blir det lite svårare. För då gör de inte basen. De kommer ju aldrig vidare. Och därför så måste man på något vis liksom vända på det.
En av de grejerna som när jag läste boken som jag funderat mest över, det var när ni skrev lite om skillnaden kring high ability, alltså högpresterande, och talented, talangfull, som båda signalerar liksom en särskild begåvad elev och lättare för att lära sig. Och som också då har hög utvecklingspotential kontra då gifted, alltså begåvad, som snarare är medfödd som gåva i det genetiska lotteriet. Du parafraserar jag nästan i den bok. Kan inte du utveckla detta lite? För jag har ägnat så många tankar åt detta. Finns det något synsätt som dominerar idag? Eller kan en särskilt begåvad elev vara det ena eller det andra? Eller?
Alltså det bygger ju ibland alltså lite grann igen på det här med att vad har vi för idé om vad intelligens är för någonting. Och pratar vi då om det gifted, begåvad, ja men där har vi ju på något vis arvet, du är född med en viss, liksom, det genetiska lotteriet och det är nästan född med ett högt IQ. Liksom. Medan talented är ju ett liksom, öppnare, generösare begrepp. Men du kan ju kanske vara talangfull utan att egentligen vara särskilt bra. Alltså, det är klart att du har talang jämfört med kanske någon annan som inte har det. Men det behöver ju inte betyda att det du gör är något alldeles, alldeles exceptionellt. Så det finns ju den här rörligheten och den kommer ju då från den internationella forskningen. Vilket begrepp man ska använda. Och sen finns det också vissa länder som i sin forskning, Skottland till exempel, de vill inte använda gifted. För de tycker att det blir den här låsningen mot liksom, medfödd begåvning. Och de pratar ju mycket mer om då high ability eller så. Så att där finns det ju också en rörlighet. Och där är det ju frågan om vilket begrepp som så småningom också kommer att landa i Sverige. Eftersom vi kanske inte riktigt är nöjda med särbegåvning. För att det drar mot tankar mot särskolan. Men också särskild begåvning. Eftersom det ju också då särskiljer de här eleverna från andra elever. Och hela vårt utbildningssystem bygger på en inkluderingstanke. Så att där blir det ju också en motsättning. Så det kommer att vara intressant att se vad som kommer att hända med begreppet.
Vad tror du?
Det är ju alltid svårt att döpa om saker och ting när det väl har satt sig. Och det har vi ju sett nu nytt förslag på att inte kalla det för särskola längre. Utan det ska vi ha anpassad skola eller utvecklingsskola eller vilka begrepp man nu använder. Så jag vet inte. Jag vet inte. Men det ska bli jättespännande.
Vi har varit inne på det här tidigare i samtalet. Men särskild begåvning är ju ingen diagnos. Och du var inne på det mätbara här lite grann. Är det det som gör att det inte är en diagnos? Eller varför är det ingen diagnos?
Varför är det ingen diagnos? Varför har vi så många diagnoser? Varför är allt möjligt en diagnos? Och är allt möjligt en diagnos? Varför är identitet en diagnos? Ett beteende är en diagnos? Någon som förut kanske var blyg är idag någon som har social fobi. Och det är liksom, det är sånt starkt diagnostänk där jag tycker att det här också liksom dras med i samma typ av retorik. Så varför är det inte en diagnos? Nej, för att det är ingen avvikelse. Det är inte avvikande att vara intelligent. Det tror jag är huvudargumentet. Och sen är det också, vad gör det diagnostänket? En del hittar hem i en diagnos. Det ska man inte förakta. Så är det. Det är jätteviktigt. Men just utifrån tanken på pedagogik, tanken på att hitta undervisningsanpassningar, så finns det också en tendens att diagnosen blir ett stopp. Därför att du också då fokuserar till väldigt, väldigt stor del på vad eleven inte kan. Och det är den här deterministiska också. Kan inte och kan heller inte utveckla. Och det är det som jag tycker att om liksom det kommer in det tanken om särskild begåvning också, så kommer vi återigen att köra fast. Vi kommer att erkänna att gruppen finns, vi kommer att ha en medvetenhet om det, men ger det oss bättre verktyg för att möta de här eleverna om vi går in i diagnosfållan? Jag tror inte det.
Hur ser det ut i andra länder? Är särskild begåvning en diagnos i USA? Eller?
Absolut inte. Nej.
Och jag måste få flika in också. Sällan har jag suttit och bara träffats rakt i hjärtat av ett svar som ditt nu. Jag håller verkligen med om att vi letar diagnoser. Och att det är till och med så här idag att man kan inte riktigt vara avvikande eller annorlunda. Utan då ska det vara en diagnos på det. Vi alla är unika och att vi måste liksom köpa det och älska det på något sätt. Så jag gillade verkligen ditt svar här.
En sak som jag tyckte väldigt mycket om när jag läste boken, det var elevberättelserna. För de träffar ju rakt i hjärtat. Nu ska jag inte citera dem, för det kommer jag inte ihåg. Men en känsla av att en del elever mörkar. Att de faktiskt kan mycket. Det finns en oro, särskilt begåvade elever. Att det finns en förväntan, tror många. Eller i alla fall de som är citerade i boken. Att jag ska kunna allt. Och det kan jag ju inte. Jag är inte duktig i allt. Så att det verkar vara tufft. I alla fall de berättelserna som finns i boken. Att bli förstådd som särskilt begåvad elev i svensk skola. Och det träffar ju rakt i hjärtat. Både att man inte vill utmärka sig för att man kan massor. Men man vill heller inte ha en förväntan och sen göra någon besviken för att man inte kan allt. Så båda och liksom. Återigen, att man, när man är i skolan så är man ju kanske, i alla fall grundskolan, man är ju under sina mest sårbara tid i livet för många. Och då vill man ju passa in och vara precis som alla andra. Så det måste ju vara svårt också. Det verkligen tog på mig att läsa de citaten.
Ja, så en del av de barnen beskrivs ju från att de är ganska små. Och det är ju också det här som ibland blir en fråga, men är det här någonting som växer fram? Är man då född särskilt begåvad eller hur är det? Och jag skulle ju säga att det är precis som med andra förmågor. Att det finns ju saker och ting när vi föds. Och det finns vissa saker, det spelar ingen roll hur mycket vi tränar och övar. Och alltså vi blir inte bra på vissa saker. Det andra saker, det klickar ju liksom. Det finns ju någonting där. Så att visst, det är ju det som är viktigt att komma ihåg. De små barnen som har de här sakerna med sig. Och som sagt, det blir väldigt många timmar att sitta och vänta om inte skolan är kul.
Verkligen. Skolverket nämner ju att alla elever ska stimuleras för att nå sin fulla potential. Och det är någonting som vi alla håller med om. Har du sett några framgångsfaktorer när det gäller att just stimulera barn som är särskilt begåvade? Just för att låta alla växa till sin fulla potential.
Det som jag har sett i mina studier och det som jag hör. Det är många föräldrar som hör av sig, vill liksom få råd och sådär. Det verkar ju just det där att inte hållas tillbaka. Accelerering har blivit någon slags lösning. Och samtidigt så är ju inte det säkert att det är lösningen. Det är frågan om också om du flyttar upp en elev. Hur tas den emot i den nya klassen? Gör man en jättestor sak av att titta, nu kommer den här personen som minsann ska hoppa upp så här många år, eller låter man dem flyta ihop på något mer naturligt sätt? Om man accelererar i ett visst ämne några år, vad händer då när man kommer till den kursen som man då egentligen redan har läst? Får man då läsa den en gång till? Det finns så många olika saker som är ju helheten runt de här eleverna som är jätteviktig. Men för vissa så har ju bara den där tanken att du behöver inte jobba med det som du redan kan gjort att de blir mycket mer motiverade.
Ja, men att jobba differentierat skulle kunna vara en väg framåt.
Ja, absolut. Ja. Att inte kanske behöva flytta utan kunna stimuleras i klassrummet. Men frågan är ju om man då till exempel i årskurs 4 läser årskurs 6 i matematik. Ja, betygsätts du då också? Eller vad gör man för någonting? Och återigen, vad händer när många skolor tar ju slut vid sexan kanske? Och du behöver byta skola för att börja högstadiet. Ja, vad händer då? Alltså, det är så många sådana infrastrukturlösningar som man också måste på något vis få någon ordning på.
Ja, men det handlar väldigt mycket om organisation och infrastruktur när jag sitter och tänker på det. Mm. Men vad är din erfarenhet? Är det att vi är ganska bra på det här? Är vi superdåliga? Eller hur skulle du liksom, om du vågar dig på att säga, svara på en sån fråga?
Det jag har sett är ju att de lösningarna där det fungerar så bygger det på att lärarna har personliga kontakter. Du har en kompis som jobbar på nästa stadie. Eller du känner någon. Eller alltså att man får till sådana lösningar. Vilket gör att alla lösningar blir ju så personbundna. Sen kanske inte du jobbar kvar eller din kompis jobbar kvar längre. Nej, och då försvann den lösningen. Så att det blir så många punktinsatser för de här eleverna. Istället för att man då har mellan skolor ett samarbete som gör att man hela tiden har liksom en uppföljning på elever som behöver liksom mera och komma framåt.
Och vi kommer ju ofta tillbaka till, oavsett egentligen vilken tema vi har på poddavsnittet, så kommer vi tillbaka att se och barnet, lyssna till barnet, fråga barnet. Och alla barn är olika oavsett om man har en diagnos eller inte, om man är särskilt begåvad eller inte. Utan det är ett unikt barn och vi behöver försöka göra det bästa möjliga för just det barnet.
Men så acceleration skulle kunna fungera för många av de här eleverna. Ett annat begrepp som man stöter på är ju berikning. Mm. Vad innebär det då?
Ja, egentligen är inte det heller så himla komplicerat. Det handlar ju om att du antingen får fördjupningsuppgifter så att ni kanske håller på med samma tema i klassen, fast alla är inte riktigt. De håller inte på med exakt samma uppgifter. Och återigen, det kan öka i komplexitet. Det kan handla om att kanske använda källor som är skrivna för en äldre person. En, liksom en lärobok som är mer skriven för liksom en elev som man då antar har en viss utvecklingsnivå. Och så där. Så att det kan ju vara sådana saker. Men där är ju oftast tanken att du går ju kvar i klassen och jobbar så inkluderat som det bara går. Men just det där att du har liksom lite sidospår att jobba med.
Jag läste också några exempel i boken. Nu tror jag att det gällde matematik. Och det handlar väl väldigt mycket om infrastruktur. Där fick man den att funka på den här gymnasieskolan. Jag tror att det var att man plockade ut elever som var särskilt begåvade i matematik. Och sen så hade de en liten grupp där de fick mer utmanade uppgifter. Men vad jag också förstod då så var matteläraren som var ansvarig. Han var i två klassrum, eller hon, i två klassrum samtidigt. Och liksom gick emellan så. Så det känns som att den här elevgruppen kanske inte är den som vi lägger mest resurser på i våra skolor.
Nej, och lite så har det väl sett ut. Att det är lite jobba vid sidan om, jobba på egen hand, sitta i eget rum. Sådana typer av lösningar. Vissa elever är väldigt självgående och kan ju jobba på det sättet. Men andra är ju inte det. Och återigen, det måste finnas en planering, det måste finnas en förväntan. Det måste finnas en tanke om progression och utmaning även för de här eleverna. Man kan inte nöja sig med att säga, oj, du kan ju redan vara bra. Då kan ju du rita så länge.
Skolverket, de nämner ju acceleration och berikning som två sätt att möta de här eleverna. Och Gagne, som jag tror jag citerade i er bok, nämner 4D. Och de är på engelska, ska vi se om jag kan säga det. Difficulty, alltså det är väl det som är berikning. Density, acceleration, depth, djup och diversity. Att man gör någonting annat än kursplanen. De här hänger ihop med Skolverket, men finns det någon anledning till att Skolverket har utelämnat två av de här?
Alltså egentligen så skulle man ju kunna säga att de ingår ju i både berikning och accelerering. Okay. Så att jag tror att det handlar om att man kanske liksom benämner olika saker fast det egentligen pratar väldigt mycket om samma sak, skulle jag säga.
Men precis, för att göra någonting annat än kursplanen, det brukar ju verkligen uppskattas också, tänker jag. Inte bara av de särskilt begåvade eleverna, utan att man ger sig ut på upptäcktsfärd i skolan. Att skolan är spännande, att man ska lära sig saker, tror jag.
Vi har kommit fram till programpunkten som heter Karins kritiska kommentar eller Niklas nitiska blick. Och här vill vi som vanligt vara väldigt tydliga med att vår fråga inte nödvändigtvis speglar vår åsikt, utan snarare en åsikt som kan ha fångats upp i samhället eller i andra sammanhang. Och idag är det min tur att få ställa den, och den lyder så här. Att ha autism kan vara svårt att acceptera för många, även om den är högfungerande. Och många här är då vårdnadshavare. Särskild begåvning har börjat att användas för att det har en mer positiv värdeladdning. Men egentligen är det samma sak som högfungerande autism. Eller vad är egentligen skillnaden, Caroline?
Ja, då är vi ju återigen inne på hur vi kategoriserar och hur vi benämner. Och autismdiagnosen är ju väldigt spännande eftersom den från början historiskt sett riktar sig mot intellektuell funktionsnedsättning. Och sen så utökade man ju diagnosen och pratar om även högintelligenta, högfunktionella autister. Och sen dess så har ju också autismdiagnosen ökat. Det är många som får den som tidigare inte alls hade varit liksom med i det sättet att tänka. Det forskning visar är ju att särskilt begåvade ibland blir feldiagnostiserade för att man kanske inte då heller förstår vidden av deras sätt att tänka och arbeta, men har någon slags idé om autism, vilket gör att man stoppar in dem i den lådan som ju redan finns tillgänglig. Och sen så är det ju frågan om, är det egentligen saker som överlappar varann? Är det egentligen samma sak? Återigen, är det ens viktigt att göra skillnaden?
Verkligen, och vi kommer tillbaka till det vi pratade om alldeles tidigare. Vår hets, om man får säga det, att diagnostisera och sätta en etikett på saker och ting. Så man kan inte hålla med det mer än att är det ens värt då?
Jag tänker på när vi hade med psykologen. Oj, nu har jag tappat hennes namn.
Är det Anna Backman?
Nej.
Ingrid Nordslätten.
Ja, och då sa hon så här, ett samhälle får så många diagnoser som det förtjänar. Det tänker jag på rätt ofta så här. Just nu så förtjänar kanske vårt stressiga, hetsiga, mätbara samhälle många diagnoser. Men när min mamma var liten, då var det på ett annat sätt och då var det färre diagnoser. Kanske utmaningarna fanns där, men inte behovet av att placera människor i fack på det sättet som vi just nu gör.
Ett vanligt tips, och något som du själv har nämnt tidigare i samtalet idag, är ju att hoppa över grunderna för att påbörja någonting som är mer stimulerande, utmanande för eleven. Är det som så att i vissa fall grunderna skulle behövts för att ta sig an det mer utmanande? Eller är det så att många av de här barnen som är särskilt begåvade, de kommer att lära sig både grunderna och det mer stimulerande av att få vara där?
Jag skulle ju säga det, att det vissa grunder måste du ha. Men frågan är ju om du behöver göra dem en i taget. Eller går det, som jag säger, att integrera grunderna i det komplexa? Istället för just det att tänka att nu måste vi göra grunderna först för att sen kunna göra det som är svårare. Det är där som jag tänker att det bästa är ju om man kan hitta uppgifter där det är integrerat.
Som den analoga klockan.
Ja, exakt.
Jag tänker, baserat på din kunskap, Caroline, om din forskning om särskild begåvning, om du får önska, hur skulle du vilja att skolan då organiserar sig för att möta och stötta särskilt begåvade ungdomar? Alltså, vad ska vi börja med? Och ofta som vi behöver börja med någonting så måste vi sluta med någonting också. Du har varit inne lite på infrastrukturen. Oftast, vi kanske gör någonting som faktiskt inte är särskilt gynnsamt och lägger tid på det. Kan vi göra någonting som är mer gynnsamt och lägga tid på det, så borde väl det vara en win-win kanske?
Alltså, jag tycker det vore väldigt intressant om vi slutade att tänka biologisk ålder så mycket. En av lärarna som jag har med i min studie, hon jobbar på en spetsutbildning i musik. Och de har ju antagningsprov, vilket innebär att eleverna är ju duktiga musikaliskt när de kommer in. Grundnivån är ju liksom redan hög, för de fyller heller inte platser. Är det så att man inte är tillräckligt bra, då bereds man inte plats. Men sen jobbar ju hon med deras utveckling därifrån och framåt. Och det är ju inte läroplansstyrt. Det är inte på något vis tanken att nu är du vid den här åldern, så då ska du spela det här av Mozart, medan nästa år så kan vi titta på Beethoven. Utan det är ju snarare, var ligger du någonstans i din kunskapsutveckling? Och vad är nästa steg i utmaningen? Och där tänker jag att vi känner ju alla till Vygotsky och hans proximala utvecklingszon. Det är egentligen den enda modellen för undervisning och utbildning som vi behöver. Men den går ju också ut på att du tittar ju, vad är nästa utmaningsnivå, inte vad har du för biologisk ålder. Därför att den är ju också ifrågasättande av Piagets stadieindelning, som tänker att nej, inget abstrakt före 12 års ålder, för det är ingen idé. Och det är ju det som är grejen med de här eleverna, att det är ju idé. Därför att de har ju saker och ting på plats bra mycket tidigare än så. Så att det är det jag tänker. Om man på något vis kunde sluta att tänka ålder, det vore rätt intressant. Och jag menar, Montessori har ju jobbat så i många, många år. Där man ju mycket mer tänker att ja, man är på olika nivå samtidigt.
Och till viss del så gör ju vi det på kunskapsskolan också, skulle jag vilja säga. Jag blev så här, vi gör det ganska bra ändå, för att vi har elever som läser svårare eller läser med andra årskurser. På min skola har vi det, jag gissar att vi har det på din skola också. Att de blir utmanade, inte i alla ämnen kanske, men i många ämnen. Men jag fick också en tanke så här, tänk om jag till exempel börjar en yogakurs. Och sen så lär jag mig det som yogakursen, jag lär mig det på halva tiden, för jag är grymt bra på yoga. Och då säger min tränare så här, nej, du får inte gå vidare till huvudstående än, för du är bara 45 år. Och det får du börja lära dig när du är 46. Eller i nästa kurs. Det blir ju rätt absurt när man tänker, när man sätter i det sammanhanget. Och det är väl den upplevelsen som många får i skolan. Att de får vänta tills de blir äldre. Eller?
Ja, för där är det ju också frågan om vad idén om vad elever kan vid en viss ålder kommer ifrån. Och det som jag såg när jag gick igenom den här historiska dokumenten och tittar hur man på något vis designar den gemensamma grundskolan när den kom på 60-talet. Så Christian Lundahl uttrycker det ganska bra i sin egen avhandling. Han säger att ja, därför att du gör någon slags kalibrering utifrån vad du tänker att en normal elev normalt kan prestera. Och sen så tänker jag, har vi på något vis reviderat den här tanken? Vad har vi idén om att du till exempel ska jobba med bokstäver i årskurs 1 när halva klassen redan kan läsa? Alltså, ja.
Hur ser du på åldersintegrerad undervisning? Det vill säga att man har ett och två eller tre i samma klassrum för att möta det här, att det är lika stor skillnad mellan två elever som går i ettan som det kan vara mellan en som går i ettan och en som går i trean. Hur ser du på sån typ av undervisning? Och det kan såklart vara på mellan- och hög- och gymnasiet också. Är det till de här elevernas fördel?
Ja, det beror ju på då. För det skulle ju också kunna vara så att då lägger man ribban för de som kan minst. Ja. Och då sitter du ännu mer fast. För då sitter du 2 år bakåt i tiden istället, kanske. Så jag vet inte riktigt hur modellen skulle behöva se ut. Men just det där att släppa tanken på vad vi kan vid en viss ålder. Jag tycker din analogi med yoga där gör det väldigt, väldigt tydligt.
Jag kommer stå på huvudet redan ikväll innan jag fyller 46.
Jag tycker också att det var en fantastisk metafor, Karin.
Ja, men eller liknelse, snarare. Fatta tappa motivationen. Nej. Du får vänta tills du är 46 innan du får stå på huvudet.
Eller också får du inte stå på huvudet för du är 46.
Och ännu värre, det är kört. Jag kommer aldrig få. Och tänk att vara då ett barn och få höra det där. Frustration.
Och vet du vad det roliga i sammanhanget är? Nej. Jag kan stå på huvudet.
Det kan jag också, men nu kan jag det klart. Vem kan inte stå på huvudet? Klart, jag kan stå på huvudet och händer och hjul och allting. Ja. Såklart.
Caroline, som avslutning på våra poddavsnitt så brukar vi be gästen om sina 3 bästa tips. Ditt första tips tyckte jag kommer redan i förra frågan om att sluta titta på biologisk ålder. Har du något mer tips som du vill skicka med till allas vårt arbete med, vad säger alla elever?
Det är ju alltså jättesvårt att säga naturligtvis, men det känns ju som att en grundtanke, och där är vi ju som lärare hela tiden också, att du måste ju vara nyfiken på den personen du har framför dig. Och på något vis försöka se hur ser perspektivet ut från den här elevens håll. Inte nu ska jag göra den här uppgiften, för den satt jag igår kväll och planerade och den blir så bra. Och det finns inga möjligheter att göra någonting på något annat sätt. Utan man måste ju också vara liksom nyfiken, vetgirig själv, vilja veta mer. Och det är det som kommer fram i den här antologin också. Vad gör du när du har elever som har sådana specialistkunskaper så att det är, liksom, det är långt över vad du själv kan? Ja, men det är där jag tänker. Att var det inte därför vi blev lärare? För att vi ville lära oss nya saker. Så det, var nyfiken. 3, ja, experimentera. Det kan inte gå fel, jag tänker det. Testa dig fram, testa igen, se vad som händer. Våga upptäcka tillsammans.
Jättebra.
Caroline, tiden går så fort när man har roligt. Och vi vill riktigt stort tack för att du ville medverka i podden. Vi har fått väldigt bra nyanser på särskild begåvning. Och vi rekommenderar alla att läsa boken just Särskild begåvning.
Vi lägger en länk i avsnittet. Vi kan lägga en länk till Skolverkets material. Tycker du att vi ska länka till något mer? Har du något mer tips?
Ja, det måste ju vara min avhandling. Den är bara 302 sidor.
Du kommer det komma en fet länk till den avhandlingen. Lite kvällslektyr så här, på vårkanten. Stort tack, Caroline. Så ja, intressant och spännande.
Ja, tusen tack.
Skolprat är en podd om skola, undervisning, hälsa och lärande med oss, Niklas Åkerblom och Karin Rådberg. Skolprat produceras av Kunskapsskolan och oss når ni enklast på skolprat@kunskapsskolan.se. Hör gärna av er och tack för att ni har lyssnat.